God kväll allesammans och välkomna till möte denna onsdag kväll. Vi ska bege oss till Efesierbrevets fjärde kapitel, den 25 versen till och med den 32 versen. Så jag tänkte så här att vi skulle kunna böja våra huvuden, sluta våra ögon, knäppa våra händer, böja våra knän. Nej, men hur vi nu vill göra det. Men att vi tar en minut i bön och bara stilla våra hjärtan för att be Gud om vägledning genom dessa versar. Så här, vi tackar dig idag för ditt ord. Vi tackar dig för Efesierbrevet. Tackar dig för de tankar som du inspirerade aposteln Paulus att skriva. Och Jesus, vi ber att du skulle upplysa våra hjärtan, våra sinnen idag. Och Herre, vi vet att vi kan inte förstå skriften naturligt. Vi måste ha din vägledning. Herre, tala till oss just nu. Ge oss koncentration. Ge oss respekt för ordet. Jesus, vi ber att du lyfter upp oss från stoftet, yes, där vi ofta hamnar under dagen, och ge oss bara en gudomlig injektion av ditt ord idag, Jesus. I ditt namn, amen. Efesierbrevet 4, vers 25 till och med 32. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig och den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs. Så det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande, smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Tre saker här som vi ser. För det första så ser vi att han uppmanar de här i versarna 25 till och med 29 att lägga av det kötsliga levernet. Och det intressanta versar här, han säger först att lägg därför bort lögnen. Och det är intressant att han säger inte att om det är någon av er som är en lögnare så sluta upp med det. Nej, han säger lägg bort lögnen. Alltså han antar att alla är lögnare. Och det är också det som vi vet att skriften säger. Att vi är alla lögnare. I det naturliga, i köttet, så är vi alla lögnare. Och i Johannes 8:44 så talas om lögnens fader, som är Satan. Och han inspirerar den här världen. Och det är intressant också hur människor definierar lögn. Ni har hört talas om, man talar om små vita lögner och så vidare. Men det är också en lögn. Att undanhålla sanning är också en form av lögn. Det är Gud som bestämmer vad som är lögn. Inte vi. Det är inte vår kultur. Inte omständigheterna. Och det finns mycket att säga om det här. Finns det tillfällen och det är rätt att ljuga? Om jag bor i ett land, jag kanske har gömt undan någon person som har någon form av dödshot över sig eller vad det nu kan vara frågan om, och jag har möjlighet att ljuga för att skydda den här personen. Och det här är sådana här ämnen som man har debatterat, och jag personligen vill inte säga ja eller nej här, men jag bara, vi behöver liksom inte tänka i de banorna, därför att Gud leder oss i de här sammanhangen. Och jag tror att det finns exempel på det. Exempelvis Rahab ljög i Gamla testamentet när Israel kom dit, och hon gömde undan de här två spejarna som kom in. Och hon blev inte bara godkänd för att ha gjort detta, hon blev befordrad, hon blev faktiskt välsignad, hon fick en del i Israel. Så vi ser att det finns en viss typ av undantag. Men låt oss för all del inte nu börja att tänka på hur många sådana undantag det finns. Men han säger, lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Och sen säger han att vi är ju varandras lemmar. Det är intressant att det är anledningen. Vi är varandras lemmar. Som andra ord, att ljuga för någon annan i församlingen, i Kristi kropp, eller en annan broder eller syster i Kristus, det är att skada sig själv. Därför att vi är alla lemmar på det sättet. Och jag tycker det är ett intressant argument som han för fram. Sen i nästa vers säger han, grips ni av vrede så synda inte. Och låt inte solen gå ner över er vrede. Och vi vet att Jesus var arg. Han var arg på fariseerna. Han var arg för vad som försiggicks i templet. Han drev ut de här som var där och handlade och så vidare. Vi vet att Paulus var arg. I Galaterbrevet ser vi det väldigt tydligt. Han använder ett väldigt, väldigt starka ord om de här personerna som förvred huvudet på galaterna. Så det är inte det att vi inte kan bli arga. Men han säger att låt inte synda inte, låt inte solen gå ner över er vrede. Med andra ord, låt inte en bitterhetens rot blossa upp. Och i Hebreerbrevet 12:15 så säger han så här att låt inte en bitterhetens rot finnas där bland er. Och en del av er kanske kommer ihåg för många år sedan, vi talade just om den här illustrationen där. Vad bilden kommer av när han talar om den här bitterhetens rot som smutsar ner oss. Att det var liksom den här bilden av att någon går, vi kan tänka oss hur det är att gå i Gamla stan här i Stockholm. Och så vet ni liksom de här smala gränderna, så vet vi att det är flera våningar på båda sidor. Att på morgnarna så öppnade folk sina fönster och tömde pottorna med nattens behov rakt ut på gatan. Och där kom man och gick liksom, splash! Och han säger att så är bitterheten hos människor, att det liksom det smutsar ner oss. Det är som att få en sån här kalldusch, att få en potta över sig när man går i den här smala gränden. Och jag vet att det är en liten drastisk illustration, men den kanske sitter. Och han varnar för det. Så han varnar inte för att okej, bli arg. Vi kan inte undvika det. Kanske till och med finns ett tillfälle då det är bra, då vi ska bli det. Vi ser exempel på det i både Gamla och Nya testamentet, profeterna och annat. Men synda inte, låt inte bitterhetens rot slå upp. Lägg bort det, ge upp det. Det svåraste som finns, det är egentligen att ge upp sina rättigheter att ha rätt. Vi vill alltid strida tills sista blodsdroppen. Och sen säger han i vers 27 att ge inte djävulen något tillfälle. Och det här ordet här för tillfälle, det betyder en boplats. Och han är en verklig djävul. Men han är också en besegrad sådan. Och jag vet inte om ni kommer ihåg Gamla testamentet, men när Israel kom tillbaka från den babyloniska fångenskapen så blev de attackerade när de byggde upp muren igen. Och de kunde stå emot alla de här attackerna. Men när, vad heter de nu? Tobias och vad heter den andra? Kommer inte ihåg. Sambalat, just det. Tobias. Men när de kom och började. Men sen helt plötsligt när Nehemja, eller vad det är så då, hade åkt iväg, så hade de bjudit in. Det fanns ett rum där i muren i templet i staden, och då hade de i ordning ställt ett särskilt rum för de här, och liksom helt plötsligt så bodde fienden bland dem. Och det är väldigt intressant att se hur det gamla uttrycket att om du inte kan besegra en fiende så förena dig med honom. Och faktum är att det är ett exempel, ett bra exempel på det är faktiskt kyrkan själv. Titta på de första 2-3 århundradena. Kyrkan var ständigt under förföljelse. Men det kunde inte, Satan kunde inte förgöra kyrkan. Och vad gör han istället? Jo, han förenar sig med fienden. Kyrkan blir statsreligion i det romerska imperiet. Och helt plötsligt så flyttar politikerna in i kyrkan. Helt plötsligt flyttar alla hedna religioner in. Och alla får sina kristna namn. Och helt plötsligt är det bara en enda stor religionssynkretism. Som står under statens insyn. Och vad finns kvar av kyrkan? Väldigt lite. Och så är det. Ge inte djävulen något tillfälle. Ofta är det så att människor klarar faktiskt förföljelse bättre än välsignelse och välfärd. Västvärlden är ett perfekt exempel på det. Vi har haft flera generationer med fullständig religionsfrihet och materiell välsignelse. Men kyrkan är ofta svag. Men på de platser där kyrkan är förföljd så är den oftast mera livfull eller livaktig. Så ge inte en plats eller tillfälle, en boplats, kompromissa inte, förena er inte. Många av de här sakerna som ser så fina ut, bra ut på ytan, de kan vara mycket mycket bedrägliga egentligen. Vers 28, tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Och jag tänker på hur Zacchaeus var en man som stal. Han gick inte in i affärer och tog saker, men han satt med den romerska ockupationsmaktens auktoritet och tog upp skatter från det judiska folket. Och när han tog in de här skatterna så la han på lite grann. som han då stoppade i egen ficka. Så han var på det sättet en tjuv. Men tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Och vad gjorde han? Jo, han ropade till Gud. Och sa att, eller han ropade till Gud, han blev frälst. Och gick. Jesus kom med honom till sitt hus. Och vad händer? Jo, där säger han att om jag har stulit någonting, om jag har tagit någonting, då ska jag betala igen det. Och inte bara liksom så här exakt samma summa, utan han säger istället fyrfaldigt. Han var så välsignad av det han hade fått av Gud. Fritt ska ni få, fritt ska ni också ge. Så sen i ska vi se. Just det, arbeta med våra händer så att vi har något att dela med sig av den som behöver. Och tänk just på det här liksom att Gud välsignar hårt arbete, ärligt arbete. Någon säger, aha, det har jag aldrig märkt. Jag jobbar hårt och är ärlig och jag har inte en krona i fickan. Vi tror ändå i långa loppet att Gud gör det. Och vi kan se det när det gäller individer, vi kan se det när det gäller länder. Och det är intressant att vara i en sån ställning där vi är välsignade av Gud så att vi kan dela med oss åt andra. Och jag tror att det här gäller både på det andliga och det materiella planet. Att vi arbetar, vi bor ju i ett lutherskt land och Luther hävdade ju att arbetet var det var den högsta formen av gudstjänst. Och det är intressant att se hur Bibeln uppmuntrar det här liksom, att arbeta med era händer, och i allt som vi gör så finns det på det sättet en välsignelse. Och Gud vill att vi ska vara sån här förrådshus dit människor kan komma och bli välsignade. Jag menar också rent andligt att vi låter ordet bo i oss så rikligen att vi är en källa för människor att dra ordet ur oss till välsignelse. Men även på andra håll, områden, har ett hem, jag kan ha gäster, jag kan liksom välsigna människor på olika sätt. Och sen här i vers 29 säger han att låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse. Det sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Och liksom man sitter kanske på bussen eller man är någonstans. Man hör människor prata. Och liksom det är helt otroligt vad människor svordomar och liksom fula ord och hemska förslag. Liksom det är helt otroligt liksom vilka ord som människor använder. Nu talar vi om världens människor. Men han säger att absolut inte bland er. Och jag tänker just på det här liksom. Ibland jag jobbar lite extra och ibland människor där de missbrukar Herrens namn något otroligt mycket. Herregud och Jesus och alla de här liksom hela tiden. Och sen ibland liksom så herregud, vad vill du ha honom? Vadå? Jag vill inte ha honom något. Ja, men du ropade ju på honom. Ja, men det är ju så man säger bara. Ja, men tänker vi inte på vad som kommer ur vår mun? Tänker vi inte på liksom vad vi använder för ord? Jag tycker nästan det låter värre när vi tar Guds namn i munnen på det sättet på ett felaktigt sätt än svordomar. Därför att det liksom, det hör inte hemma. Man säger, låt inget oanständigt tal komma över er lappar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse. Det sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Med andra ord att varje ord som vi säger ska vara en byggsten i Kristi kropp. Vi har ingen aning om egentligen hur kraftfull vår tunga är. Jakobs tredje kapitel talar om att den här lilla lemmen som fladdrar i mitten på ansiktet. den är liksom som en, ni vet liksom hur en tändsticka kan antända en hel skog. På samma sätt är det med tungan. Den har fått nationer att gå i krig. Den har orsakat mord och allt vad det kan vara. Och vi kan liksom vara startskottet på detta. Men tungan kan också vara den mest fantastiska reparatören. Alltså någon som reparerar skador som har redan skett. Vi kan tala ord som är uppbyggliga. Och det kan vi naturligtvis bara göra om vi själva har satt näsan i den här boken. Därför att i det naturliga, visst det finns en och annan människa som har lyckats med konststycket att vara positiv i den här världen. Och som på 80-talet var det populärt att gå på charmkurser. Och människor gick och sen helt plötsligt var man jättetrevlig och jätteglad. Och, liksom, men det är så mycket mer än detta. Vi talar om ett andligt vokabulär. Att det ordet, förlåt mig, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Om mitt hjärta är fullt av Guds ord, då är det också detta som kommer ut. Nej. 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 Så jag tänkte bara på liksom vilken otrolig grej som det kan vara. Och Jesus säger att låt era ord vara få på jorden. Det är också intressant att hur mycket av det vi talar egentligen är nödvändigt. Och jag menar inte nu att vi inte kan prata och ha roligt och skratta och absolut. Men jag tänkte väldigt mycket på att vi ska låta våra ord vara få på jorden. Och de ord vi talar, de ska vara ord som är uppbyggliga. Därför att det står vad som behövs för nödvändig, nu ska vi se vad jag var här. Som blir till välsignelse, det sådan behövs. Så hela idén här är faktiskt den att vi bygger en byggnad. Det är liksom genom våra ord som vi bygger upp människors rätta självbild. Inte en självbild som bygger på köttets uppblåsthet. Men en självbild som bygger på vem Kristus har gjort oss till. Okej, okay, och sen nästa sak vi ser här i verserna 30-31, det är att vi ska praktisera att vara känslig till anden. Jag tycker det är så underbart att se detta med att vi faktiskt kan bedröva Guds hand, Guds heliga ande. Det är inte underbart i sig, men jag menar i den bemärkelsen att den heliga ande är en person. Och en kraft eller någonting opersonligt kan man inte bedröva. Men den heliga ande är en person och vi kan bedröva honom. Och jag tycker det är så intressant att se dessa verser. Därför att människor som hävdar att man kan förlora sin frälsning. Att man kan bli ofrälst helt plötsligt. Vad gör man med en sån här vers? Därför det står att man är förseglad in till förlossningens dag. Och jag har blivit, eller det har satts ett sigill. Och ni vet liksom hur förr i tiden och även nu, men att ett sigill sattes på ett brev. Någon budbärare fick i uppdrag att springa iväg med det här brevet eller rida iväg med det här brevet, och det var kungens sigill på det. Och det betyder att om någon attackerade eller stal det här brevet eller vad det nu kan vara, så hade man liksom hela detta rikes krigsmakt och makt och befogenhet bakom sig. Och på samma sätt är det att om någon försöker att stjäla vår pånyttfödda ande, så står hela Guds rike bakom detta som en garant för att det inte får ske. Och eftersom Gud är allsmäktig, så blir det väldigt svårt att göra det. Så vem kan ta vår frälsning ifrån oss? Inklusive oss själva. Någon säger, ja men jag kan själv välja bort den. Nej, det kan jag inte. Därför att jag har blivit sänd. Eller förlåt mig, jag har blivit. Jag har fått ett sigill stämplat på mig. Och ni vet hur det är liksom. Att ni kan tänka i bilden av ett brev. Att Gud öppnar, Kristus är brevet, eller kuvertet rättare sagt. Du öppnar kuvertet och stoppar i någonting. Vi stoppar i oss själva, därför att vi är i Kristus, Kolosserbrevet 3:3. Sen sluter vi kuvertet och klistrar för det och sätter ett sigill på det och säger, tillhör Gud. Så sen skickas brevet, Så med andra ord, Kristus, eller hans destination, hans ursprung och hans destination delar jag med honom. Därför att när jag tror så blir jag delaktig av gudomligt liv. Det är hans eget liv. Det livet har ingen början, har inget slut. Så jag har, mitt förflutna är i Kristus. Någon säger, jag vet vem du är och du har gjort och så vidare. I köttet, vi känner ingen efter köttet. Men i anden, i den nya människan, så har jag inget förflutet. Därför att mitt förflutna är i Kristus. Så mitt förflutna är lika fullkomligt som Kristus förflutna. Och han är idag hos Gud, där är också jag. Sittande med honom i det himmelska. Så jag har samma destination. Så vart än Jesus är, där måste också jag vara. Därför att jag är i honom. Och den helige ande har förslutit den här unionen. Och min ande är förenad med Guds ande. I 1 Korinthierbrevet 6:17. Och mitt liv är dolt i Kristus. Och mitt liv är i Faderns hand. I Johannes 10:28. Och ingen kan rycka oss ur hans hand. Ser ni hur vi alla tre personerna i treenigheten. Den helige ande har förseglat oss. Vi är förenade med hans ande. Vi är dolda i Kristus. Döpta in i hans kropp. Och vi är i Faderns hand. Så alla tre personerna i treenigheten är garanter för att vi är evigt säkra i honom. Så bedröva inte denna Guds heliga ande. Men om det nu var så att vi skulle kunna förlora vår frälsning, ja men då skulle ju bara den heliga ande lämna oss. Han skulle inte vara bedrövad. Så nu sticker jag liksom, för att jag orkar inte höra på eller stå ut med det du håller på med. Men han kan inte. Han kan inte. Vi kan inte lämna honom, han kan inte lämna oss. Vi är förenade med honom. Och därför kan vi bedröva honom. Och släcka honom också, som det talas om i 1 Thessalonikerbrevet 5, 17 och 18 tror jag där. Men vi har fått detta som ett sigill för förlossningens dag. Gud kan inte själv upphäva sina egna beslut. Han kan inte fatta ett beslut som han sedan vänder om och ångrar. Jag vet att det står på ett par ställen i Bibeln att Gud ångrade sitt beslut. Och många har sagt att ja visst, det ser man liksom. Gud vet inte riktigt vad han gör. Det kallas för antropoformism. Och det betyder att Gud tillskrivs mänskliga attribut ibland för att vi ska förstå. Men det är inte så att Gud ångrar sig eller helt plötsligt kommer på att han har gjort fel. Så om han har valt att frälsa oss, så ångrar han sig inte dagen efter eller 10 år senare. Utan hans löfte står kvar. Så bedröva inte Guds heliga ande. Det är ett tecken på att vi är evigt frälsta. Men han säger, gör inte det. Gör inte det. Var sensitiv till anden. Och ni vet hur det är liksom, det här att, jag menar, det är så många små saker som vi säger, ja, bara jag har lite ordning på de större grejerna i mitt liv så är allting okej. Men ni vet liksom hur känslig anden är. Man säger någonting, man gör någonting, och helt plötsligt liksom, det där var inte bra. Jag har bedrövat anden. Och det är väldigt lätt att göra, men det är också väldigt lätt att reparera. Vi känner vår synd och han förlåter oss, och liksom relationen är omedelbart normaliserad igen. Men det är viktigt att bygga upp den här sensitiviteten. Att vi har en relation med Gud och vi kan verkligen såra honom. Jag tänker liksom att vilken otrolig Gud egentligen som har skapat hela detta universum, är så upphöjd över allting att vi kan inte ens börja förnimma vad han är lik. Ändå bor han i våra hjärtan. Och ändå är han föremål. Och vi kan faktiskt säga att han är sårbar. Har gjort sig själv sårbar. Så att vi faktiskt kan bedröva honom. Och sen säger han, lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, all skrikan och smädande och all annan ondska. Det är sådana saker som naturligtvis bedrövar den heliga ande. Och han bara uppmanar dem att lägg bort det. Öva er i detta. Och sen den tredje och sista saken är att vi kan be om en kristuslik attityd. Man säger, var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Goda och barmhärtiga och förlåtande. Det är bara Gud i oss som kan vara det. Ni vet hur vi tänker då. Idag ska jag inte göra si eller så. Och idag ska jag göra si och så. Och vi hinner inte speciellt långt under dagen förrän vi har märkt att vi har brutit alla löften. Det är som nyårslöften. Människor ger massa nyårslöften. Och alla blir i stort sett brutna på ett eller annat sätt. Och det är inte det Gud vill. Det är inte det att han vill att vi samlar kraft i köttet och säger att nu ska jag liksom min sann göra bot och bättring. Han säger ta emot. Var på en plats där du kan ta emot. Ta emot mitt ord. Ta emot min karaktär. Ta emot min natur. För det är på den platsen som en förändring och förvandling sker. Och det är där som någonting händer. Det är där som vi helt enkelt, eller helt plötsligt upptäcker att jag kunde vara vänlig i en situation. Jag kunde vara mjuk, jag kunde vara förlåtande. Och han säger, Kristus är vårt exempel, för han har förlåtit oss. Så vad har vi då för ursäkt? Vad har vi då liksom för bortförklaring? Om han har förlåtit oss, ja då måste vi också kunna förlåta. Så vi ser här hur han uppmuntrar dem för det första till att lägga bort det här kötsliga levernet. Han ger dem en rad olika förmaningar. Och sen ser vi att han uppmuntrar dem också att vara känsliga till den heliga ande i dem, eller i oss. Och slutligen så får vi be om en kristuslik attityd. För bara han kan göra det. Amen.